En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Vi har nytt år, ny termin och en ny regering. Men samma gamla januarirutiner. Det är Ivanhoe, det är en sol som vägrar visa sig. Och så är det riksdagens första partiledardebatt. 3 timmar som man sen aldrig får tillbaka riktigt.
När man talar om respekt denna vinter 2023 så är det något som skaver.
Segregation, skjutningar, sprängningar, utbredd otrygghet.
Strypningen av den ryska gasen till Europa har skapat underskott i andra länder. Men chockhöjt priserna i Sverige.
Köpkraften krymper och under julen så var det många barn som såg fler julklappar på tv:n än under granen där hemma.
Vi storsatsar istället på fysiska läroböcker. Tillbaka till framtiden.
Det här är en runda till. Jag heter Olivia Svensson och eftersom vi också har rutiner så ska vi grundligt gå igenom gårdagens debatt. Vi ska analysera, recensera, hylla och klandra. Jag, My Råväder och Lena Melin. My och Lena, det är ju inget valår längre. Märktes det på något sätt?
Ja, alltså på sätt och vis. För att de är, men de har det på sätt och vis inte. För att de har ju liksom på något sätt inte tagit sig ur de här julspåren som är uppkörda sedan 8 år tillbaka. När vissa partier har varit i opposition och de andra inte. Och lite är de kvar i de där rollerna. Till exempel Ebba Busch, hon var bäst på det där att skylla allting på den föregående regeringen. Eller rättare sagt, kanske inte skylla utan mera utmåla det mörker som Sverige befann sig i ända till den 11 september på natten 2022.
Man skulle kunna kalla det ett blame game. Eller just det, det var det hon inte sysslade med, sa hon i debatten.
Vi kommer att komma till det här med blame game. Det var faktiskt en höjdpunkt igår. Men jag vill att vi ska börja med att ni sätter betyg på den här debatten. Och på Aftonbladet har vi ju en betygsskala som går från 1 till 5+. My, börjar du?
I snitt skulle jag säga att en partiledardebatt i riksdagen är en 2.
Godkänd alltså.
Som debatt, ja. Men det är ju liksom att de är långsamma och långa och inte alls debatter egentligen. Men den här var ovanligt livad. Så att jag skulle ge den en 3.
Och det betyget betyder bra.
Mycket bra för en riksdagsdebatt.
Jag är betydligt mer kritisk. 2, knappt det.
Okej, knappt.
Alltså den handlar ju inte om någonting.
Nej, och då tycker jag vi går in på innehållet. Alltså det var ju 8 partiledare på plats och alla vill ju förstås sätta upp sina ämnen på agendan. Vad var det mest populärt att tala om?
Ja, att det var sämre förr om man tillhörde regeringssidan. Att det var bättre förr om man tillhörde oppositionssidan. Sen pratade de jättemycket om el i olika former. Även elkompensation och hemlighetshållande av dessa uppgifter. Och sen var det säkert något annat ämne också, men det har jag redan glömt. Det var ju ingenting som fastnade utom någon enstaka replik.
Fick du veta något nytt?
Nej.
My, vad tog du med dig rent innehållmässigt?
Nej, men det är ju, jag tror att Lena sammanfattade väldigt bra här. Det var el.
Väldigt mycket el.
Det var väldigt mycket el.
Och på tal om el då, vad fanns de tydligaste spänningarna?
Nej, men det handlar om de här löftesbrotten. Det här är ju oppositionens bästa tid. Det är ju nu, för att nu är liksom den fattigaste månaden. Människor har precis fått sin jättehöga decemberräkning. Och regeringen har inte riktigt fått på plats hur eller när det här elstödet ska betalas ut. Så att det här är liksom den bästa tiden för oppositionen. För sen kommer det här vara överstökat när de här löftena kring elkompensation är uppfyllda. Så att de kämpar på.
Det snackades mycket om det här med att elstödet ska vara hemligt. Kan du berätta lite om det, Lena, så att vi förstår det ordentligt?
Ja, det är så att de här uppgifterna om utbetalning av elstödet till den som har elabonnemanget, och det handlar ju då om 4,3 miljoner elabonnenter i elområde 3 och 4. Och de ska hållas hemliga i 20 år enligt regeringens förslag. Riksdagen har ju inte ännu beslutat om detta.
Mm. Men varför?
Ja, det kan man verkligen fråga sig. Vad är det för skamligt att få lite elstöd? Men regeringens synnerligen dåliga argument för det här är ett, att man inte ber om att få det här stödet utan det betalas ut automatiskt. Ja, men det är jättemånga andra uppgifter som ingen har bett om att få offentliggjorda. Till exempel mitt personnummer, min inkomst, allt möjligt om mig är offentligt. Men jag finner mig i detta och håller inte på och tjafsar. Och det kommer jag inte göra med elstödet heller om det mot förmodan skulle bli offentligt. Sen så säger de också följande, vilket jag tycker det är jättebra. Man kan använda det nästan jämt. Konsekvenserna är omöjliga att överblicka. Och det vet man nästan ingenting man kan räkna ut till fullo om vad som händer i framtiden. Så att det, då kan man stoppa nästan vad som helst.
Otrolig mening att ha med sig i bakfickan ändå.
Jag tycker att argumentet att man inte ska få sin livsstil dissekerad också ett roligt argument. Livsstilen kopplad till el, när jag vaskar el bara för att jag kan, för att jag är rik. Eller vad är det som är liksom kopplat till 100% livsstil?
Jag ser fram emot att få reda på hur mycket el ni två gör av med.
Ja, men det kan jag tala om, för det står på min elräkning. Det är 11 200 kWh per år.
Ja, och mitt var 3 500 för just den här tiden man får el. Stöd för.
Är det nya så här, prata om det? Prata om elräkningen.
Berätta.
Men vad saknades i debatten? Jag reagerade faktiskt lite på att jag inte hörde NATO nämnas en enda gång under de här timmarna.
Nej, det var konstigt. Men det var väl ingen som tyckte att den hade något att bidra med. Och det, på sätt och vis ska man ju förstå det. Det här ligger lite utanför Sveriges domvärje just för närvarande. Det gäller att flirta med Erdogan, fast jag tycker inte att man ska göra det, för man har flirtats tillräckligt med honom. Så att egentligen så är det ju bara se tiden an eller bida sin tid. Så att jag kan förstå faktiskt att det inte direkt
jo,
var uppe.
Men samtidigt tänker jag, president Erdogan är ju väldigt aktuell just nu också, med tanke på den här aktionen med Erdogan-dockan som har hängt utanför
den
stadshuset i Stockholm.
Den kunde man absolut ha pratat om.
Det tänkte jag att någon i oppositionen skulle ta upp. Varför gjorde de inte det, My?
Jag tror inte att det finns någon tydlig konflikt här egentligen. Och sen så tror jag inte heller att när man nu är mitt i den här processen, att man vill vara... Jag tittar på er, Vänsterpartiet. Att man vill vara ett parti som igen kan kritiseras för att man förstör eller försinkar eller försvårar en NATO-process. De har redan fått tillräckligt mycket kritik. Det finns ju egentligen inget större motstånd nu inom partiet. Man tycker inte man ska vara med i NATO, men det finns liksom inget aktivt motstånd på det sättet. Så att jag tror inte att man heller vill stå där med att behöva bli så här syndabock för att kanske processen går långsammare än man hade hoppats på. Och samtidigt så är det precis som Lena säger, alltså det är ju inte Sverige som driver den här agendan. Det är inte Sverige som sätter tiden för när det här ska ske, utan nu är det ju på något sätt in i någon slags turkisk valkampanj, och att det är det som kommer att avgöra när stegen tas framåt.
Men det finns ju en aspekt på den här dockan som man kunde ha tagit upp i partiledardebatten, och det handlar ju om man tycker att man ska be om ursäkt till president Erdogan för svensk yttrandefrihet. Det var ju det som regeringen gjorde på ett allt för, tycker jag, de gjorde det på ett dåligt sätt. Man skulle kunna säga till president Erdogan att du, vi har yttrandefrihet i det här landet, jag förstår att du inte riktigt vet vad det är, men det vet vi, och därför så är det okej med osmakligheter som dockor hängde upp och ner i luften. Men det gjorde ju inte de, utan de tyckte att statsminister Ulf Kristersson sa att det här var ett sabotage mot den svenska NATO-ansökan.
Vissa delar av regeringen. För ett sätt som jag tycker är intressant om man försöker balansera den här retoriken mot Turkiet, det är att man låter vissa vara hårda som Billström och delvis Kristersson, och att vissa sen får stå för de svenska värdena som Johan Persson, som direkt sa att vi har yttrandefrihet, det här var kanske osmakligt men man får göra det här. Och sen har vi andra sidan då Sverigedemokraterna, som också ett regeringsunderlag, där Jimmy Åkesson igår sa att att de är ett antiislamistiskt parti, Erdogan är inte en demokratiskt val ledare på det sättet som vi ser att liksom, ett demokratiskt val ska gå till. Så att det finns ju nyanser i det här regeringsunderlaget. Så istället för att jobba med att alla har någon slags balanserat uttryck för relationen till Turkiet, så jobbar man med att vissa personer har liksom ett steg för nära och vissa personer har ett väldigt långt steg bort.
Och de nyanserna kanske hade varit intressanta att höra i en sån här debatt, faktiskt, tänker jag.
Verkligen, men de är ju mycket, mycket svårare eftersom det är omöjligt också för att se hur Turkiet reagera på olika saker som svenska politiker
säger. Men jag tror inte att regeringen hade någon, alltså även om någon hade tagit upp det, alltså någon i oppositionen, så tror inte jag att regeringen hade någon större lust att prata om den här frågan. Därför att för liberalerna är ju yttrandefrihet viktigt. Det är uppenbarligen inte lika viktigt för Moderaterna. Eftersom då hade ju inte Ulf Kristersson uttryckt sig så här om den här hängda dockan. Och det, jag tror inte att de tycker att det är skojigt när den typen av så här, faktiskt ganska väsensskilda inställningar till grundlagsfästa rättigheter kommer i öppen dagar.
Men vi tycker det är kul.
Vi tycker skita kul.
En annan sak som det inte pratades om, inte ens Miljöpartiet, det var ju klimatet. Och jag tycker att det är fascinerande att Miljöpartiet inte tar upp klimatfrågan och pratar om det här. Det är ju en fråga som partiet många gånger har liksom slagit fast att det här är deras profilfråga, det är den frågan de måste ha förtroende i, som väljarna har förtroende för dem. Och ändå, att det är liksom partiets styrka, och ändå så pratar man inte om klimatet. Alltså ingenting pratades om det i debatten igår. Märta Stenevi pratade om annan slags...
Hon försökte lite grann.
Ja, väldigt lite. Alltså hon pratade ju om andra saker, om identitetspolitik, om hbtqi-personers rättigheter. Och det är ju inte den frågan som Miljöpartiet har som grundbas i sitt parti, och jag förstår inte varför man fortsätter göra det här misstaget. Det är ju för varje valrörelse så säger de, vi fokuserade för mycket på annat, det är bara klimat och miljö vi ska prata om, och ändå så slutar de direkt att prata om det. Det ledde ju till den här jättekonstiga debatten då mellan Jimmy Åkesson och Märta Stenevi. Vi vet att Sverigedemokraterna har en svag miljöpolitik. Vi vet att det finns friktioner mellan de här två partierna i den frågan. Och ändå så frågar Stenevi så här, får hbtqi-personer synas i SD Sverige? Vad är det för fråga? Han svarade ja. Mm. Och sen var debatten över. Alltså vad ska han svara? Jag tycker att det var en... Ja, men de gjorde inte bra ifrån sig igår i de här liksom, ämnesvalen.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
En sak som Ulf Kristersson då poängterade flera gånger var att han ville bjuda in till samtal och samarbete. Och då var det kring tre olika frågor. Det var migration, det var kriminalpolitik och det var energin.
Jag skulle ändå värdesätta ännu bredare förankring. För behoven är stora och stora reformer tar tid att genomföra. Dessutom tror jag, som ni vet, att det vore bra med lite mer dialog och lite mindre polarisering i politiken, både i Sverige och internationellt.
Men det var ju ingen som nappade.
Nej.
Varför?
Nej, men det är meningslöst. De här tre områdena är någonting som omfattas av Tidöavtalet. Så de här fyra partierna som står bakom Tidöavtalet är ju redan överens om vad som ska hända framöver. Då verkar det ju otroligt löjligt att ha någonting som kallas för samråd.
Ja, men varför? Är det för att framstå som en väldigt bjussig statsminister som han gör det då, eller?
Ja, det lite grann är det där, så ingår ju i statsministerrollen att bjuda in i olika prekära frågor, så bjuder man in till samarbete. Sen leder det ytterst sällan till någonting överhuvudtaget. Verkligen, det gör inte det. Eller också så leder det fram till någonting som inte blir.
Alltså just i det här fallet så
är det ju, och det här tycker jag vi har sett tidigare också med liksom Ulf Kristersson och Moderaterna, de ska förhandla saker, att det handlar inte om en förhandling utan det handlar om att man ska gå in i ett samtal och man ska komma överens om att deras politik är den rätta politiken. Alltså i migration och gängkriminaliteten där är de redan ganska överens egentligen, så det är väl en fika då han bjuder in till, men när det kommer till energifrågan då handlar det om de här långsiktiga överenskommelserna, och då sa han ju, vi ska komma överens om att vi ska bygga mer kärnkraft, vi ska inte ha förutsättningslösa samtal, så det är ju inte en förhandling, och jag tror att det finns en hård kritik från näringslivet att det saknas de här långsiktiga överenskommelserna, och en trygghet kring energifrågan med kärnkraften och vindkraften, eftersom människor vill investera och de vill veta att det här inte rivs upp nästa mandatperiod om det skulle bli ett maktskifte eller om 8 år. Det här är ju ännu längre liksom tider. Och jag tror inte att han vill stå med hela skulden och kritiken för att det inte finns alltså breda överenskommelser. Och att det här är ett sätt att liksom skifta fokus och säga så här, nej men titta, det är Socialdemokraterna som inte vill ha de här långsiktiga överenskommelserna. Och det här, Magdalena Andersson kan ju slå ifrån sig och säga så här, nej men det här är inte en inbjudan som vi kan ta på allvar ett tag, för sen så kommer det här ju att skifta. Det kommer ju bli att de då sätter sig på tvären och då kommer de också bli delaktiga i den här att utstå kritiken. Så att det är ju någonstans läge nu här där hon inte behöver svara på de här inbjudningarna, men det kommer komma en punkt där hon nu måste ta, alltså sätta ner foten hur hon vill göra.
Om vi ändå pratar om Ulf Kristersson mot Magdalena Andersson så fick vi ju ett betyg i helgen, och det var mätningen från Aftonbladet Demoskop som handlade om väljarnas förtroende för de olika partiledarna. Och den mätningen visade att Magdalena Andersson belönas med 20 procentenheter mer än Ulf Kristersson. Alltså Magdalena fick 58% mot statsministerns 38. 20 procentenheter, det är väldigt många. Märktes det under debatten att, men det här måste ju ändå svida lite grann?
Ja, jag tror att det svider jättemycket, och det gör säkert Magdalena Andersson, alltså det svider i Ulf Kristerssons huvud och kretsen kring honom, och det gör säkert Magdalena Andersson glad. Men jag tyckte inte att det satt en avtryck i debatten.
Jag tror ju att Ulf är ju så nöjd med att han är statsminister att han inte riktigt bryr sig om hur impopulär eller populär han är. För att han har det bra just nu.
Jag sitter där. Ja, men, alltså, att vara i opposition är ju ändå tacksamt också på sitt sätt i sådana här mätningar, tänker jag. För det är ingen som utkräver ansvar av Magdalena Andersson på det sättet längre. Men det förklarar ju ändå inte 20%. Jag vill veta varför det är sånt stort gap mellan de två.
Nej, men det är för att regeringen haft en katastrofal start. Alltså de har ju utmålats och uppfattats som löftesbrytare. Och det är klart att det drar ner förtroendet. Lovar man något som man sen inte håller, så minskar ju förtroendet. Det är ju nästan en självklarhet.
Men då är ju, kan man ju också säga att hennes siffra är ju väldigt stark.
Ja, men det där, det är ju mer en dröm tillvaro. Någonting måste ju väljarna ha och liksom tro på. Och då tror de att hon skulle göra det här bättre. I samma ögonblick som, om vi säger att det skulle bli ett regeringsskift om 3 månader av någon underlig anledning, så skulle det här inte se ut så i påföljande mätning från Aftonbladet Demoskop.
Men Fredrik Reinfeldt då, han fick ju 72% i en sån här mätning en gång, 2010. Mm. 72%! Mm.
Han låg över 70% ganska länge.
Men vad ska man göra för att nå den typen av höjder?
Då var det ju faktiskt så att folk uppskattade den dåvarande regeringens hantering av finanskrisen. Det var ju det som var hela orsaken. Och jag tror att den här mätningen gör vi ju bara gällande partiledarna. Så men hade Anders Borg varit med i samma mätning, alltså den dåvarande finansminister, så tror jag att han hade fått minst lika mycket. Därför de framstod som en väldigt kompetent duo. Anders Borg sa att liksom orosmålen hopar sig, nu måste vi måste liksom stå enade och samlade i denna svåra tid. Och det var ju också så att Sverige klarade sig väldigt lätt, var väl att ta i, men alltså jämfört med andra länder fick inte den här krisen samma förödande inverkan som den hade på stora delar av världsekonomin, som gick i baklås av det här.
Tror du att Ulf eller Magdalena skulle kunna komma upp i sån här 72% någon gång?
Nej, det tror jag inte. De har inte samma, ingen av dem har samma lugn som Fredrik Reinfeldt. Och han hade också en förmåga att utstråla kompetens.
Det är hårda ord mot Ulf och Magdalena, det är det verkligen. Mm. Vad säger du, My?
Tänk att Ulf kommer att ha tillbringat nästan hela sitt vuxna liv i skuggan av Fredrik Reinfeldt. Från den där förlusten.
Det är lite sorgligt faktiskt.
Om MUF-ordförandeskapet 1992 fram tills idag. När han är en mycket, mycket mindre populär statsminister.
Men jag noterade faktiskt under debatten igår att Ulf Kristersson satt och fipplade med inte färre än 2 mobiler. Alltså han hade en först och så scrollade han på den och sen tog han upp en ny och scrollade på den. Det är ju en indikator på att han är jätteviktig. Eller vad ska han annars med 2 mobiltelefoner till?
Eller också så vill han kommunicera med döttrarna och frun på en och regeringen på en annan, inte vet jag.
Han har en business och en pleasure.
Ja, det är inte helt ovanligt.
Nej, det har jag nästan allihopa. Men jag har en liten rolig anekdot som egentligen är jag andrahands uppgiftslämnare här. Men det var att när han stod och väntade på att bli intervjuad på ett morgon under Folk och Försvar så hade han ju sagt att kallprata. Och lite skämtsamt då, men man vet ju aldrig var allvaret ligger, sagt att man bestämmer oväntat lite när man är statsminister.
Ja, okej. Okay. Vem är det som bestämmer då?
Ja, men man har väl någon slags lag runt omkring sig. Men det är ju bara en intressant observation att göra. Att man drömmer om någonting väldigt länge och sen så kanske det inte är exakt som man hade förväntat sig.
Det är tur man har ett regeringsplan då, som man kan flyga iväg i. Hörrni, jag tycker vi ska gå in lite på relationen mellan Ebba Busch och Magdalena Andersson. För där skär det sig ju ganska ofta. Och gårdagens debatt var inget undantag.
Jag tror inte att någon som lyssnar på dagens debatt är speciellt bekänt av ett blame game. Vi har nog med politiker som skyller sina misstag på andra och som inte själv vill ta ansvar. Men om vi ska vidta... Vi kan ta det efteråt, Magdalena Andersson. Kan du få berätta vad som var så roligt för allihopa?
Ebba säger ju att det inte är dags för något blame game då, men är hon inte rätt bra på det själv?
Verkligen. Och sen, jag tycker ytterligare förhöjer liksom, det roliga i den här historien är att det andra gången det här händer.
Det var den förra debatten, alltså bara den debatten som var innan nu i SVT.
Det är det här med att säga sånt som är sant igen som är så viktigt i alla fall för mig.
De har hittat ett spel mellan varandra där som de tycker funkar.
Ebba vill alltså utmåla Magdalena som någon slags mobbare. Det är det handlar om.
Ja, men hon är ju en mobbare i det här sammanhanget, får man ju faktiskt säga. Däremot kan man ju tycka att mobbningen är rolig för att hon alltså skojig, även om den är elak mot Ebba Busch. Därför att den är så, hon kan liksom inte hejda sig. När hon hör Ebba Busch säga att hon är ärlig eller vad hon, det här som hon sa i debatten igår. Men sen tyckte jag också att det var en annan rolig incident kopplad till det. Och det är att Jimmy Åkesson ryckte ut som en vit riddare för att liksom skydda Ebba Busch från de här otillständiga påhoppen.
Jag tycker att det är lite anmärkningsvärt att det är just Magdalena Andersson som står här och pratar om respekt. Då inte bara för att det är synnerligen respektlöst att sitta här i riksdagens kammare och hånskratta när någon annan talar.
Men är det någon politiker som inte skyller på någon annan? Det enda jag hörde igår var, ni sabbade kärnkraften, ni sabbade det, det är ert fel, nu ska vi göra om. Det är ju spelets regler på något sätt.
Ja, och det har varit ett väldigt tydligt inslag den här valrörelsen och en del av den här mandatperioden också, det här med historisk skrivning, att man försöker sätta sin berättelse kring vad som har hänt, och det är inte nödvändigtvis kopplat till fakta eller hur det har gått till.
Fakta sysslar vi inte med här.
Utan man väljer liksom de bitar som passar och sen så skapar man sin historisk skrivning utifrån det. Så att, och det är ju väldigt mycket
Alltså för det roliga var ju då att Ebba Busch sa att hon inte skulle syssla med blame games. Och sen så tycker jag att rubriken på hela den här debatten var The Blame Game. För att det var inte bara hon, det var ju alla som sysslade med det. Men de kanske inte har så himla mycket annat att prata om just nu än att irritera sig på varandra.
Det är ju så att det väljarna vill veta är ju hur ska det bli i framtiden. Det kan man säga att det gav ju inte den här debatten svar på överhuvudtaget.
Intressant, för det var min nästa fråga.
Jaha, ursäkta.
Nej, du, helt rätt. Du ledde oss in på detta viktiga. Så fick vi någon bild av vad partierna vill under 2023? Vad kommer fokus ligga? Vad är det viktiga för dem? Vad är det för utmaning vi ska klara av i Sverige framåt?
Nej, jag tycker inte det då. Och det kan ha varit svårt att prata om NATO-frågan därför att, så att säga, det ligger utanför Sveriges domvärje. Men det som är en annan stor fråga som man kunde ha pratat om, det är ju den ekonomiska situationen. Där det finns mycket att säga, från fördelningspolitik till näringspolitik och allt möjligt annat.
Och där folk ju förstås är väldigt, väldigt oroliga på olika sätt. Mm. Tog man den oron på allvar, My?
Nej, men jag tycker inte det i den här debatten, men det är ju för att det finns ju inga svar. Människor är oroliga för sina elräkningar. Det finns inga 100-procentiga svar förutom att det kommer någonting, men man har ju inget svar heller på hur man ska hantera det som är nu och hur man hanterar det framåt. Alltså det här är ju då en tillfällig lösning som är retroaktiv, men det som händer nu då, hur löser man det och hur löser man det framåt? Varför kan människor förvänta sig om den här situationen med väldigt höga och oberäkneliga elräkningar fortsätter? Det har man ju fortfarande inga svar på, så att så länge människor är oroliga och inte får några svar så kommer det ju att prägla debatten.
Men vi kan lugna lyssnarna på en punkt. Den 23 februari blir lite bättre.
Vad händer den 23 februari?
Då sparkar Ringhals 3 igång.
Är det viktigt på något vis?
Ja, de producerar jättemycket el och ligger i södra Sverige, alltså stabiliseras situationen där.
Kan vi förvänta oss att våra elräkningar blir mindre salta då?
Ja.
Bra. Hon valdes till partiledare år 2011, på stenåldern alltså, men nu är den långa eran som Centerns starka kvinna slut för Annie Lööf. På Centerstämman om 2 veckor är det dags att kliva ner från tronen på riktigt, men på debatten igår så blev hon rejält avtackad av de andra partiledarna, som sig bör. Var det ett värdigt avsked?
Ja, det tycker jag.
Ja, jag håller med.
Grät ni?
Nej, så värdigt var det inte.
Alltså jag läckte som ett durkslag.
Det gör du alltid.
Ja, det var otroligt.
När det är såna här avtackningar.
Jag vill tacka för de här tårarna som jag fick fälla. Nej, men det känns som att alla älskar Annie.
Ja, det var helt otroligt. Jag tror hon var jätteglad. Alltså, med sådana ord så kan man ju flyga, i alla fall mentalt, ett par veckor nästan.
Någonting som jag tycker är fint med de här avtackningarna, det är ju att den här liksom mänskligheten bakom politiken kommer fram. Vi får ju alltid reda på någonting nytt om relationerna mellan olika partiledare. Och det tyckte jag att vi fick i den här avtackningen också. Och det var ju avtackningen från Jimmy Åkesson som stod ut en dag.
Ja, det finns inget datum, det är satt till 1 oktober. Men det kan ändras för det är så länge till. Men jag hoppas att Annie Lööf är intresserad av det. Hon är hjärtligt välkommen till Listerlandet, så ska jag ta väl hand om henne och hennes familj i så fall. Tack så mycket.
Och jag är tacksam över de samtalen vi har haft. Jag är tacksam över skratten som vi faktiskt har haft emellanåt. För Jimmy kan konsten att formulera slagkraftiga sms.
Det har ju varit så mycket de senaste åren. Att ofta har varit det eftersom det är en sån hård konflikt i politiken. Men så visade det sig att nästan alla partiledare har en relation till Jimmy också på olika sätt. Sen så var den här ju oväntat varm ändå,
väldigt varm
skulle jag säga. Mm. Och att han kämpade med att han försökte liksom inte riktigt visa hur varm den var i sitt tacktal. Och sen när hon då pratade om deras relation så fick han komma och säga så här, ja, men nu när du ändå har avslöjat hur bra vänner vi är. För att ingen av deras väljare kanske tycker att det känns jättekul att de smsar, att hon säger så här, han skriver oväntat roliga sms.
Ja, man fick en känsla av att de har en hjärtlig och varm relation. Och det här med att kunna skilja på sak och person, det blev så tydligt ändå. att ja, de tycker otroligt olika, men de kan se bortom det på något sätt. Och det gjorde mig faktiskt lite förvånad.
Men jag skulle säga att det har hänt mycket de senaste 5 åren. De har ju suttit då 5 år som bänkarna i riksdagen. Men jag har ett mycket tydligt minne när jag har varit med vid tillfällen, nämligen när de, för mer än 5 år sedan, när de skulle kallprata med varandra i väntan på att vara med i en sändning. Och det var kämpigt.
Stelt.
Alltså, det var stelt. Det pratades om katter, det pratades om hundar, det gav inget resultat. Annie Lööf kämpade på med alla sina sociala kunskaper och det gick inte, det var liksom inte helt lätt. Så att jag tror ändå att det har växt fram under de här åren då, kanske som bänkgrannar, för att hela tiden under de här, alltså för han har ju suttit längre, så att de har ju varit partiledare samtidigt under 11 år. Hela den här tiden har det kanske inte varit så vänskapligt.
Och nu ska de gå på fotboll ihop. Det var många som ville hitta på saker med Annie.
Man undrar ju ofta det där sker. Det är ofta det man ger någon, att man ska göra någonting tillsammans.
Alltså jag tror inte något av det där blir.
Men spadan med Norsi då?
Nej, hon behövde ju inte ta med Norsi. Och så sa Norsi, så jag tror att om det överhuvudtaget blir av så är det utan Norsi.
Okej.
Men det här med att man ska, det är bara för att jag ser med skräck bland en förtjusning ändå på det här med att man ska vara spara med kollegor som man egentligen är. Alltså jag är ju för detta simmare. Jag är helt obrydd med att umgås baddräkt. Men ändå finns det en gräns, tycker jag, vid
det är ett steg.
Kollegor och nakenhet.
Men nu är de inte kollegor längre. Det är kanske det som kommer vara det förlösande.
Ja, det enda jag tror kanske blir av är den korvgrillningen med Magdalena Andersson, eftersom de bor ganska nära varandra.
Men jag vill veta vilken present ni tyckte var bäst.
Jag tyckte korven och fotbollen. Men jag tror inte fotbollen kommer bli av.
Nej, vad tyckte du, Mi?
Jag tyckte nog också att fotbollen och Jimmy Åkesson var den mest oväntade.
Alltså Jimmy Åkesson gav henne en biljett till en match mellan Mjällby och Värnamo. Och Mjällby är ju då Jimmy Åkessons hemmalag. Och Värnamo är Annis, och där har hon dessutom varit målvakt.
Fotboll förenar, det är så vackert. Mm. Vilken gåva var sämst?
Det var ju Johan Perssons pizza. Varför ska han ge henne en pizza? Han har gjort en pizza hela sitt liv. Men och det Gud, var när han var praktikant häromdagen.
Han skryter så mycket över det här med pizzan. Ja. Ja, men då tycker jag det är dags för er att ge Annie Lööf varsin present. Och nej, vi kommer inte skicka den till henne, men ni får ge den som en symbol för någonting. Vad får hon av dig, Lena?
Hon får ett högintressant, spännande jobb som inte alls är lika offentligt som det som hon har haft, och som gör att hon kan oftast slå igen datorn vid 5 och åka hem till Nacka.
Det låter underbart.
Jag kan ju omöjligt sätta mig in i vilken form hon är i just nu, alltså både fysiskt och psykiskt, efter de här åren och allt det hon har varit med om. Jag har själv inte haft ett särskilt traumatiskt liv, och det är omöjligt att sätta sig in i hur man mår när man har varit med om att få ett så för tidigt för ett barn som nästan dog, man har nästan själv dött, man har också blivit mordhotad, varit med i en stor rättegång, man har varit otroligt hårt pressad i politiken. Jag vet inte, men vad jag skulle önska Annie Lööf och alla som egentligen går igenom svåra saker i livet, det är ju den här känslan av att vakna mjukt och varmt efter en god natts sömn.
Oh.
Av sig själv. Det är lite ljust.
Jag börjar nästan gråta nu.
Det finns små ljud och du ligger perfekt. Så jag tänkte att den perfekta presenten skulle vara ett
sömntabletter. Varsågod.
Sömntabletter åt Best Western Hotel en vecka. Nej, men ett fluffigt täcke och en perfekt kudde. Och den här dagens första ögonblick av nyvaken förväntan. Det önskar jag Annie Lööf framåt i livet.
Jag tänkte på det igår, att hon var så himla glad. Och då undrar jag, är det egentligen ett gott betyg till det här partiledaryrket? Alltså hon kände så glad att få slippa.
Men hon har ju hållit på och räknat ner nu ganska länge. Och senast som jag träffade henne, och det var inte igår, då sa hon så här: och Lena, du har ju varit med hela tiden. Så hon håller på liksom verkligen att räkna ner. Och jag tror att det kan vara ganska bra, att det är inte ett brott från en dag till en annan, utan här har hon hållit på i närmare ett halvår. Och nej, inte riktigt, Men det kommer att vara 4-5 månader i alla fall.
Att slussa ur sig själv.
Ja, och det tror jag kan vara, det tror jag mentalt är bra.
Otroligt nog så är hon ju faktiskt inte ens fyllda 40. Hon har ju en lång karriär framför sig.
Absolut.
Vad blir nästa steg?
Ja, men det är det jag säger, att hon ska ha ett intressant jobb.
Ja, men vilket jobb ska hon ha?
Ja, men det kommer vara något, alltså det kommer inte vara någon vd på något riskkapitalbolag, det tror
UNICEF.
Jag inte. Utan hon kommer ju leda en organisation som håller på med någonting som hon tycker är viktigt.
Hon kommer inte försvinna ur samhällsdebatten, är jag övertygad om.
Vad kommer ni sakna mest med henne?
Att hon står upp för vissa värden hela tiden och aldrig liksom backar från det.
Att hon tål granskning. Att hon är en politiker som man kan vara hård kring om politiken. Och det kommer aldrig någon klagan. Och det kan man inte säga för alla politiker.
Och vad kommer ni inte sakna då? Fy, vad elak fråga.
Ja, men jag kommer att sakna henne just därför att hon är rakryggad. Mm. Och också... Så gillar hon att skvalla lite. Det är också väldigt
kul. Det uppskattar man.
Mm. Jag är inte så nostalgisk av mig.
Nej. Nu kör vi framåt. Och med det tackar vi Annie för att hon gett oss så mycket innehåll i den här podden som är tillbaka om en vecka. Hej då My och Lena.
Hej då.
Och hej då ni som lyssnar.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.